Välkomna till Analyspodden, dagens industrispodd om börs och aktier. Idag är det jag, Rickard Bråse, och Magnus Dagel som tar plats bakom mikrofonerna.
Jajamän.
Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om redovisning och åldringsvård. Det är ett riktigt sömnpiller.
Där satt den. Alltså, du vet verkligen, du är en publikfriare av rang, det måste man
exakt
se dig.
Det blir IAS 28 och åldringsvård om dina åldringsvårdsaktier.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Men allra först kanske vi ska börja med en av mina gamla favoriter, SBB. Ett fastighetsbolag som har en fenomenal förmåga att skapa rubriker och hamna i virveln.
Ja, det är ju ditt älsklingsobjekt, är inte det?
Jo, alltså det, jag har ju ofta ett eller två bolag per år som jag lever lite mer för. Och förra året kan man väl säga att det var SBB som gick, som jag la mycket energi på. Och det, de fortsätter ju att leverera rubriker, för igår kväll, nu när vi spelar in detta kan vi ju säga att det är fredag den 10:e tror jag, och klockan har slagit 10.
Ja.
Och igår, alltså torsdag, så kom det ett pressmeddelande ifrån SBB om att en obligationsägare har hävdat kovenantbrott och begärt pengarna tillbaka på en euroobligation.
Just det. Och vet man vilken obligation det är här?
Det stod... man vet inte vilken obligation det är. Men jag tror att det är flera, för att det var väl från två olika basprospekt eller något i den stilen, har jag för mig att formuleringen var. SBB å sin sida hävdar ju att det inte alls är något kovenantsbrott. Det här har ju varit lite av en följetong sen i våras när vi uppmärksammade att så som räntetäckningsuppställningen är formulerad i det här basprospektet, som var det sättet som även SBB redovisade tidigare, när man klabbade in sina intressebolag och joint ventures i resultatet.
Just det, i räntetäckningsgraden där. Och räntetäckningsgraden kanske jag ska säga, det är ju alltså hur pass väl vinsten från driften täcker räntorna. Så är det räntetäckningsgraden 2, så täcker vinsten driftnätet, alltså räntan, 2 gånger. Och då är det lugnt. Det ska man väl ligga runt 3. Och ligger man runt 0,5 som Oscar Properties gör, då är det ju slags Ebberöds fastighetsbolag.
Ja, och hur gick det i Oscar Properties? Där sa ju banken till slut, ge oss pengarna tillbaka, annars tar vi era hus.
Men i obligationerna i SBB så är de ju inte säkerställda, och där finns de ju ingen hus att ta, ska vi nämna också.
Ja, så här är det pengarna man vill ha tillbaks. SBB hävdar att det inte finns något kovenantbrott. För en enkel lekman som mig så ser det ju väldigt tydligt ut. Det finns liksom en beräkning av räntetäckningen, en uppställning i det här prospektet som följer den här tidigare redovisningsstrukturen, och följer man den så då är det liksom mellanstadie eller lågstadiematte som man behöver klara av, och då klarar de ju inte den här. Sen kan man säga att det var ju ett förfärligt sätt att räkna räntetäckning på. Alltså SBB hade ju ett förfärligt sätt att presentera sin intjäning på när man hade värdeförändringar i icke-konsoliderade bolag som man stoppade in i rörelseresultatet, kan man ju säga.
Ja, det är ju fel. Jag brukar räkna räntetäckningsgrad på alla bolag jag följer, 25 bolag i kvartalsrapporterna, och snittet ligger nu på 2,6 för 25 bolag som har rapporterat då. Och där brukar jag ta driftnettot, sen drar jag av administrationskostnader och ser hur väl det täcker räntan. Så gör jag när jag räknar. Och tar man in då Till exempel joint venture som man inte får några kassaflöde från eller utdelningar, så blir det ju konstigt, tycker jag.
Å andra sidan, de som har jättemånga joint ventures och intressebolag, de blir ju ledsna om du inte ens räknar med förvaltningsresultatet som de gör. Men jag, alltså, den mest, vad ska man säga, jag gör alltid så att jag tar utdelningarna från dem, för att det är det som är kassaflödet som du kan betala räntor med. Sen så vad som händer med förvaltningsresultat som genereras i de icke-konsoliderade delarna, det ska ju gå till att täcka räntor i, alltså driftnettot och efter centrala kostnader, det ska ju gå att täcka räntor i de här samriskbolagen då, va? Så att det är ju lite, man får ju räkna själv ganska mycket om man ska göra jämförelser mellan fastighetsbolag, för alla kör ju sina egna definitioner och det finns väldigt många olika strukturer och sådär, så att det är inte helt enkelt att göra en jämförelse, kan man ju tillägga också.
Och därför brukar jag räkna själv så man får en slags standard, och då ligger snittet i sektorn nu på 2,6, men det är väldigt stor spann. Det ligger mellan 0,5 i årskap properties upp till 1,5, men upp till också 5-6 gånger i huvudstaden och Sagax till exempel. Så det är väldigt stor skillnad.
Men de sticker ju ut då, för att tittar vi på de här, den delen av sektorn som har mycket exponering mot lågavkastande fastigheter, som alltså bostäder och bland annat, det är ju svårt att hitta någon bostadsägare som ligger över 2 i räntetäckningsgrad idag. Det är ju många som ligger där runt 1,6-1,8 någonstans. Precis. Och sen finns det ju ofta hybrider involverat också som man behöver att justera med, för att det brukar de vara duktiga på att glömma bort att de faktiskt betalar ränta på dem också. Så därför.
Ja, och de flesta brukar också mäta på 12 månader tillbaka, då blir det också snett tycker jag, eller de mäter hela perioden, de första 9 månaderna, utan jag brukar ta tredje kvartalet och senast isolerat. Om man ser hur utfallet är då är det 2,6 gånger. Alltså.
Men det blir ju också, eftersom du har en säsongseffekt i fastighetsbolagen, blir det ju, tittar man bara isolerat, blir den, det ser bättre ut om det är sommar än om det är vinter.
Ja, men så blir det. Men det ger också en, jag tycker, lite bättre bild än att ta 9 månader till exempel, eller ett år tillbaka. Då får man inte med den här stora ränteuppgången som har varit.
För problem, alltså ett problem, det här gäller inte bara i fastighetssektorn utan totalt sett på börsen, alltså även för vanliga rörelsedrivande bolag som har räntetäckning som kovenant i sina lånevillkor. När du sitter och tittar på rullande siffror och så har du 2 kvartal där du har hög ränta och så säger du att ah, men det är, kolla här, det är lugnt, vi har 8 eller vi har 6. Jo, men vad händer om du rullar igenom det här 2 kvartal till med hög ränta? Då ser det inte så jättekul ut längre.
Nej, och precis så kommer det hända i Heimstaden, som vi har pratat väldigt mycket om. I Heimstaden AB, alltså Ivar Tollefsens ägarbolag, som vi har skrivit väldigt mycket om där. När utdelningarna från Heimstaden Bostad sinar, så kommer då intäkterna i hans ägarbolag att minska, och då kommer också räntetäckningen gå ner där. Och där finns det då kovenanter i obligationen. Så det är ett väldigt bra exempel på det. Att man måste titta lite längre fram vad som händer med räntan.
Men tillbaka till SBB, är du köpare här nu? Vad står, jag tror aktien står i någonstans mellan 3 och 3,50. Du har en fordringsägare som hävdar kovenantbrott. Blir du sugen?
Jag tycker det är för stor osäkerhet för mig. Jag är lite mer riskavärt, så jag tycker det är för stor osäkerhet. Men jag tycker det är billigt också. Men jag tycker det är svårt att se hur de ska lösa det här på sikt. De har ju väldigt stora obligationsförfall, och nu handlas ju obligationsräntorna till 8-9%, och det blir väldigt svårt att rulla de obligationerna. Så hur de ska lösa det här på sikt står ju skrivet i stjärnorna, tycker jag.
Jag tror att risken eller chansen, beroende på vem man är, för någon form av rekonstruktion, tror jag är väldigt, väldigt hög i SBB. Jag har sagt det tidigare att jag, som aktie betraktat, så får man liksom lägga den lite åt sidan, för det här är en uppgörelse mellan amerikanska proffs på den här typen av specialsituationer. Du har gamfonder och sådär som är inblandade och äger obligationerna. Så som vanlig enkel småsparare, så ja, det här dramat utspelas på en annan nivå som man har.
Så vi ska säga att kortsiktigt är det ju inget problem för dem, utan de har ju pengar i kassan nu, och de har ju också låg ränta på sina obligationer. Mycket av deras obligationer ligger på fast ränta och mycket av förfallen ligger ju flera år bortåt. Så det är positivt för dem. Och en annan positiv faktor är att hyrorna kommer höjas ordentligt nu vid årsskiftet igen här. Men obligationsräntorna är som sagt väldigt höga. Det blir svårt att lösa det för dem på sikt. Då måste man ju sälja tillgångar på en väldigt trög marknad. Så det är ju väldigt svårt läge.
Men jag tror inte att det har ju varit jättemycket fokus nu på obligationer. Att det är det som är, du har sett de som har mycket obligationsfinansiering, det är de som har tagit mycket stryk. Jag är inte helt säker längre på att det där nödvändigtvis är ett större problem än om du har bankfinansiering och bankerna inte vill fortsätta finansiera dig. För att bankerna kan ju komma och säga då, som de gjorde till Oscar Properties, ge oss husen. Ja. Jag skulle hellre, om jag var ett krisande fastighetsbolag, skulle jag hellre ta en förhandling med Spiltans obligationsfonder än någon kamrer på en någon hårdkokt kamrer på en bank liksom, som...
Ja, och det såg vi ju nu med Spiltanfonder till exempel med Fastator, att de gick ju med på en halverad ränta på 5% bara och kunde gå vidare och förlängde obligationsavtalen. Så hade ju en bank aldrig gått med på om det varit säkerställda fastigheter med pant. Då hade man förmodligen tagit panten helt enkelt. Så jag är också lite inne på din linje där.
Jag tycker jag har fått lite dåligt med uppmärksamhet just det här vi har sett nu senaste månaden eller så, att bankerna börjar sätta ner foten samtidigt som det visar sig att obligationsägare kanske inte har så där jättemycket att sätta, alltså vad har de för förhandlingsmöjligheter om alternativet är rekonstruktioner och liknande.
Tycker verkligen att bankerna, jag tycker de har varit ganska så försiktiga. Vi ser att det är en del bolag som börjar komma till väldigt låga räntetäckningsgrader där. Och bankerna verkar fortsätta låna ut dem och rulla lånen också. Bara man har liksom lån, så länge man har pant i fastigheterna verkar det vara liksom fortsätta rulla lånen.
Ja, de som ligger under 2 i räntetäckningsgrad nu, de har jag tror bankerna säger till dem, ni har ett alternativ, gör en ny emission eller så har ni inte liksom vårat förtroende längre. Och då är, jag tror inte att John Mattsson eller Nivica gjorde en ny emission för att de bara tyckte att det är kul att göra en ny emission, utan det är ju såklart en bank som har sagt till dem att ta in pengar så löser vi det här. Ta inte in pengar så löser vi inte det här. Jag tror att det är så man måste se det. Jag tror att vi inte har sett den sista nyemissionen, framförallt inte de i det låggildande segmentet.
Nej. Och som jag räknar räntetäckningsgrad så har ju till exempel K-fastigheter 1,4 i räntetäckningsgrad, Fastpartner 1,9, Corum 1,9, Nyfosa 1,8, Klarabo ligger strax över 2,1 nu, och Jan Mattsson låg ju på 1,7 nu som gör en ny emission. Så det är ett par som ligger lite lågt i räntetäckning, kan jag tycka. Och Nyfosa fortsätter dela ut pengar då, kvartalsvis, som man beslutade på stämman i våras.
Och har du beslutat om utdelning så måste du betala ut den i praktiken, ja. I Sverige. Om du inte kan samla alla aktieägare på liksom, vad man nu ska samla alla aktieägare på, Gärdet kanske, och ha en jättestämma där alla går med på och stryka det. Det kommer ju aldrig någonsin hända, utan du måste, det där blir en... Blir det konkurs eller så, blir det en oprioriterad fordran till och med från aktieägare på bolaget. Ja. Så att utdelning som är beslutad i praktiken i Sverige då.
Och det kommer ju SBB få betala ut nu i vår då, eller utdelningen där. Jag minns inte hur stor den var, men bara 1,2 miljarder var, eller? Det ska väl låta vara osagt.
Ja, det är nog bäst. Jag kommer inte ihåg hur mycket det. De har ju delat ut 2 månader tror jag, så att det återstår ju merparten av årsutdelningen att betala ut.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Men du har ju utlovat här nu att vi ska prata om IAS 28. Det måste vi ju, du måste stå vid ett ord här nu. Så vad är det? Varför ska vi glida in på redovisningsreglerna här, tycker du?
Nej, men det kan väl vara lite intressant. Alltså det är ju alltså redovisning av intressebolag. Det sattes ju, eller man satte ju fingret på det med just förra veckan med att Balder skrev inte ner sitt innehav i norska Entra, men att Castellum skrev ner lite grann av Entra, men man skriver inte ner dem till alltså kursen, vad aktiekursen står i nu. Och det tycker många är konstigt. Ska man inte följa aktiekursen då, eller hur funkar det? Det är väl den intressanta aspekten här. Och sänker man då, ska man skriva ner sina aktier till aktiekursen, då skulle ju substansvärdet gå ner. Och det här skriver jag också om idag med Kojamo, finska Kojamo, och Heimstaden Bostads innehav i dem. Det är också ett intressebolag där de äger 20%. De vill inte heller skriva ner det, för de anser att värdet är mycket högre än vad aktiekursen är. Därför skriver man inte ner det. Och så resonerade också Erik Selin med innehavet i norska Entra.
Därför jag är osäker på, alltså, Balders redovisning är ju inte tillräckligt granulär för att du ska kunna se om de gör det eller inte. Jag kan inte hitta i deras rapport hur de hanterar det på kvartalsbasis, utan...
Nej, jag noterade också det, att det var väldigt svårt att få fram värdet på Entra-innehavet där.
Så det får du i årsredovisningen då en gång per år. Men det som ställer till det här då är ju den här meningen som återfinns i punkt, eller paragraf kanske man säger, 41c i IAS 28. Den avslutande meningen om att om du har en signifikant eller utdragen nedgång i verkligt värde på en investering i ett eget kapitalinstrument, alltså aktier, så är det objektiv bevis för nedskrivning. Vilket i verkligen, alltså uttryckt på ren svenska, så betyder det att om du har nivå 1 värde, alltså om du har ett marknadsvärde på tillgången som är långt under vad du bokförde till, så är det ett objektivt bevis för att du ska skriva ner. Här verkar det som att fastighetsbolagen har ett frikort från den här regeln. Och så när det har varit amerikanska investerare som hör av sig och frågar om hur liksom kan man göra på olika sätt i Sverige, så brukar mitt standardsvar alltid vara att man gör precis vad man vill i Sverige så länge revisorn är med på det. Alltså det är en ganska krass syn på det. Så länge revisorn är med, har revisorn sagt att det är okej, ja, men då kan man göra lite som man vill.
Ja, och så har det varit nu. Och nu tar ju alltså ägarbolagen tar ju upp sitt egna kapital helt enkelt i bolagen, substansvärden. Och så länge det inte varit någon nedjustering av substansvärden så skriver man inte ner. Och de som är vidkommande för här med stora intressebolag, det är ju framförallt då Sagax som äger bland annat Nyfosa. Vi har Balder, deras innehav Entra bland annat, och flera andra intressebolag. Och även Castellum har ju stort intressebolag. Det är ju de här som är...
Och det är de bolagen, Castellum och Balder, så handlar det om ganska mycket luftkapital, eller vad man säger, alltså stort gap emellan vad marknadsvärdet på aktierna är och vad det bokförda värdet är. Men det jag tycker rent också då, om man ser det från småspararsynpunkt eller från investerarvinkeln, det är ju: varför kan de inte bara göra en substansuppställning där de varje kvartal har marknadsvärdet på de noterade innehaven?
Det tycker jag med. Det skulle ju hjälpa investerare, eller hur?
Ja.
Vad är ett substansvärde till marknadsvärden på sina intressebolag när de är marknadsvärderade?
Tänk om investmentbolagen som bara äger massa noterade aktier skulle sitta och har helt andra värden än marknadsvärdena i sin substansberäkning, då skulle ju det hade ju ingen tagit seriöst. Och det här leder ju också vidare till att om du inte tycker att marknadspriset på en aktie är, alltså att värde och pris är två olika saker, ja, absolut. Men om du måste sälja de här aktierna kommer du då få marknadspriset eller kommer du få vad du själv tycker att det är värt? Ja, men förmodligen marknadspriset snarast då. Och då blir det en fråga också om du kan ha den här synen på någonting där du har en aktiv marknad med riktiga marknadspriser. Hur stor blir frågetecknet för gissningen om vad dina hus är värda? Blir den mer säker eller blir den mer osäker om du vet att man har det här förhållningssättet till marknadspris, där du har ett marknadspris? För att du har ju inte ett marknadspris. Det är inte så att omsättningshastigheten på huset...
Hur mycket ska man lyssna på en neurotisk marknad, aktiemarknad över tiden? Är det inte bättre att använda en slags eget kapital?
Ja, priset är priset.
Ja, men så går priset upp då. Då har du skrivit ner de här aktierna till en låg nivå som inte kommer speglas i det egna substansvärdet.
Men då kommer du lösa det för att du har gjort en uppställning där du har aktuella marknadspriser på dina noterade intressebolag.
Mm.
Jag tror att det kommer att fortsätta att vara att man kan göra lite som man vill med det här tills Ilija Batljans holdingbolag, Ilija Batljan Invest, går under. För att där har du ju ett stort svart hål i eget kapital om du använder marknadsvärdet på SBB. De har en obligation som är den huvudsakliga finansieringen som löper ut om ett år. Den kommer ju aldrig någonsin kunna refinansieras på något som helst effektivt sätt. Då kommer det här aktualiseras att de har i flera års tid suttit och haft varit bankrutta helt enkelt och låtsas som att det regnar och fortsatt att gjort transaktioner. Alltså, det såg ut i somras som att Ilija Batljan privat... Ja, det var ju en transaktion mellan honom privat och bolaget. Sen vet man inte liksom vad han betalade för aktien eller exakt hur det gick till. Men det är väldigt mysko hur du kan göra transaktioner för att det finns likviditet fast det egna kapitalet är förbrukat flera gånger om. Om du då tillämpar verkligt värde på det här. Och när den smäller så kommer det ju falla på revisorn och då kommer de andra revisorerna bli oroliga. Och så får vi se vad det... I värsta fall så tror jag ju att... Tror att jag är mer avslappnad till fastigheter än vad man kanske tror och mer avslappnad än vad många andra är. Men om det här blir en förvärrad kris så kan det ju bli så att fastighetssektorn blir nästa sektor som ska liksom superregleras. Att det blir nya banksektorn där du kommer ha jättemycket inblandning från samhället eller från staten. Där det kommer massa propåer om tydligt vad man får göra och inte. För att,
men vi kan väl nämna också att det är ett fåtal bolag som har mycket intressebolag som påverkas av det här. Det är inte majoriteten av fastighetssektorn, utan det är ett par stora som har investerat mycket i andra bolag, som jag tycker har varit väldigt konstigt faktiskt. Att man inte kontrollerar kassaflödena från sina intressebolag. Och till exempel för Balders innehav i SAT blev det ju tydligt när de ställde in utdelningen att man får inte kassaflöde från sina intressebolag. Och jag tror att det där gick väldigt bra under de goda åren. Men nu ser man att det inte är helt givet att det är att delega bolag som börsnoterade bolag. Och jag tror också att det är liksom den här diskussionen som vi har nu med just hur man ska värdera intressebolagen kan just accentuera det, tror jag.
Mm.
Men vi ska nämna en annan viktig grej som händer nästa vecka i fastighetsbranschen. Och det är ju att KPI-siffran för oktober kommer. Och varför är det viktigt? Jo, för att den ligger ju till grund för hyreshöjningarna vid årsskiftet. Och då använder man oktobers KPI. Och Riksbankens prognos pekar nu på 6,5% ökning. Så det tyder ju på att det blir väldigt höga hyreshöjningar då, i inflationsavtalen då, vid årsskiftet. Så då kommer hyrorna höjas för alla företag och myndigheter, kommunerna i hyresavtalen igen nästa år kraftigt. Och det är gynnsamt för sektorn. Och det har vi sett i år att det är mycket det som har räddat fastighetsbolagen, att det ändå hållit uppe så pass bra, tycker jag. Att jag ser att när jag sammanställde rapporterna så ökade driftnettorna i snitt med 16%. Det är rena högkonjunktursiffror för de 25 bolagen jag punchade innan. Och även nästa år med den hyreshöjningen så kommer det bli bra driftnettoökningar överlag för de flesta och kommer kompensera för ränteuppgången i viss mån eller helt för många bolag. Därför är det viktigt.
Ja, har du haft lång räntebindning på dina lån så har det ju egentligen inte hänt så himla mycket än. Men sen, naturligtvis så kommer ju de räntebindningarna någon gång löpa ut. Men å andra sidan så får du en compound-effekt på, alltså räntorna höjs ju från en höjd nivå varje år. Så över tid kommer det bli bra. Men den här initiala chocken drabbar ju mest de som har, vad ska man säga, slarvat eller inte brytt sig om och hedga räntan, typ passpartner eller diös eller sådana här som varit notoriska med och inte hedga räntan.
Men det bästa exemplet är ju Sagax där, att de har ju väldigt låga räntor, de band ju i sina obligationer till fast ränta och har legat nu med väldigt låg ränta, så där har ju inte den här nedgången ens märkts, kan man säga, och de fortsätter ju köpa fastigheter.
Och har då en inriktning på hus som har väldigt hög yield, alltså en väldigt hög avkastning som blir en bra kombination. Men du, har du något case till mig den här veckan?
Ja, vi nämnde ju KM och det tycker jag är intressant. Det går ju in på vårt intressebolagstänk där också, utan de köpte ju faktiskt in KM och precis på toppen där, Heimstaden, bara en månad efter det här stora Akelius-förvärvet som fick väldigt stor uppmärksamhet, men inköpet av KM och fick i det inte. Men våra beräkningar visar att de köpte in det för ungefär 10 miljarder totalt aktier och som är värda drygt hälften nu. Men jag skriver lite om det idag då, att jag tycker det är ändå ett spännande bolag, Kojamo, som har varit verksam i över 50 år och äger bostäder i Finland. Där det är alltså marknadshyror överlag. Så det får väldigt spännande effekter tycker jag på just bostadsmarknaden. Här i Sverige är vi vana vid att långa köer till bostäder och väldigt låga vakanser. Jag såg att Heba till exempel har 0,2% i vakans bara. Men i Finland, där kan man, jag var inne på deras hemsida och såg att det var nästan 600 lägenheter bara i Helsingfors lediga. Så det var välja och vraka. Fast det är högre hyror givetvis då, betydligt. Så den aktien, KM, handlas till en substansrabatt nu på 50% ungefär. Och det ser vi även på andra bostadsföretag. Också runt 50% substansrabatt för att det är sån osäkerhet då i avkastningskraven framåt där. Och vi ser det även på Novia Tyskland, handlas det ännu större rabatter mot sina representerade substansvärden. Så jag tror, är man långsiktig och tror på bostäder, då är det ju bra lägen att komma in här. Och man kan liksom titta 5 år framåt. Så jag tror att just alltså hyresrätten kommer få ett uppsving för det senare med tanke på hur mycket man drar ner bostadsproduktionen, både i Sverige och Finland. Och man kan leva med den här kortsiktiga osäkerheten, så att säga.
Det jag tycker är lite intressant med KM, och då är ju att du har en implicit yield på kanske omkring 5%.
Det måste förklara vad det är för någonting.
Om du ställer driftnettot i relation till börsvärde plus nettoskuld, alltså vad börsen då säger att husen blir värda då indirekt. Och så ligger på 5% där, och det kanske var nästan i klass med, om man säger, krisstämplade bolag som Neobo i Sverige. Och samtidigt har du inte alls den här skulddramat, för att här har du ju räntetäckning. Jag tror att den på rullande 12 är 4 eller något sådär. Så att du har inte samma finansiella risk och du har bostäder. I och för sig en annan typ av marknad för bostäder, men jag tycker den ser intressant ut också faktiskt.
Håller med. Men det är ju vakans på 8% till exempel löpande för bostäder. Nivåer som vi aldrig varit sett i Sverige på grund av de reglerade hyrorna. Men jag pratade med en finländsk analytiker precis, och de sa att det görs inga transaktioner nu under 4%. Men implicit så av börsen så värderas det upp till 5%, så betydligt högre. Så det finns ju lite fallhöjd i fastighetsvärdena för att komma till börsens nivå, om vi ska sammanfatta det. Ja, har du något spännande case till mig då?
Nej, jag tror inte det. Eller, jag har ju gapat med lite smått hes om åldringsvårdsbolag. Eller egentligen om defensiva aktier generellt. Jag är ju superskärrad för vad konjunkturen är på väg. Visst, det går att hitta bolag som har fina storbolag till och med som har låga värderingar sett på nästa års förväntade vinst. Men att de har så låga värderingar beror väl på att placerarna kanske inte riktigt har samma syn på vad nästa års vinst är som vad analytikerna har. Så jag tror att man ska vara fokuserad på konjunkturoberoende. Jag tror att stabilitet kommer vara den utslagsgivande faktorn kommande 12 månader eller så. Och då är Attendo och Ambea två intressanta bolag. De har gått urstarkt efter rapporterna ska man ju tillägga, men om man tar Ambea så ser den fortfarande väldigt, väldigt billig ut. Då vinsttillväxt. Alltså hur många bolag har du, vad de nu har, 11-12% free cash flow yield och samtidigt kommer ha växande vinst nästa år?
Men kommer man kunna dela ut de här pengarna? Vad är den här free cash flow yielden värd om man inte kan dela ut pengar i sådana här omsorgsbolag och vårdbolag?
Eller? De delar ut. De har ju upplägget att de delar ut en tredjedel, sen gör de förvärv och sen det som är liksom resterande delen blir det återköp av, så att du får ju en, den blir ju också bra. Alltså har du en jättelågt värderad verksamhet med högt kassaflöde, antingen kommer den växa genom förvärven eller så kommer de återköpa aktier. Så den tycker jag är intressant. Visst, nu när Attendo har fått till sin turnaround i Finland genom att de har haft problem där under flera år efter att man införde en massa regleringar med personaltäthet. Nu i år har man fått igenom prishöjningar och det ser ju bättre ut. Man underskattar hur dåligt det var när det gick dåligt och nu underskattar man väldigt lätt hur bra det blir när det har vänt.
Men tror du inte att de behöver behålla pengar i kassan då när de har haft sådana stora problem, att de inte kommer vara försiktiga med att dela ut?
Attendo har inte delat ut på 4 år, men de kommer, jag tror jag kan garantera dig att de kommer att återuppta utdelningen när bokslutet presenteras. För att det fina är ju när du inte har delat ut och EBITDA har varit nedtryckt av att verksamheten har gått inte mått bra. Det blir ju att när det väl vänder så blir det ju en omvänd lavineffekt där nettoskulden helt plötsligt ser jätteliten ut i Attendo. Så att de har ju... De ser ju mycket mindre skuldsatta ut nu än vad Ambea gör till exempel. Då. För att det här är ju verksamheter där du måste ha skuld, ganska hög skuld för att få någon rejäl utväxling på det. För att det är ju inte Atlas Copco vi pratar om precis.
Mm. Men är det inte rimligt att ha en låg skuldsättning med tanke på att det är ganska hög risk operativt i verksamheten? Det har ju liksom utvecklat de senaste åren visat.
Men det är ju inte den typen av operativa risk som du har i konjunkturberoende bolag.
Nej, men det finns ju myndighetsrisker och politiska risker till exempel.
Ja, den politiska risken pratas det mycket om. Den tror jag är gravt överskattad. Jag tror inte att du kommer... Alltså, om det är politisk risk på det här området så är det nog på skolområdet i så fall. Det som vi har sett är ju regulatorisk risk. Det stövlade ju en myndighet in och mer eller mindre avrättade Humana. Sen så upphävdes det beslutet. Så att jag skulle säga att om vi tar Ambea, jag är mer orolig för att det ska dyka upp någon lik i garderoben. Kanske man inte ska säga. Men något dåligt i verksamheten. Någonting som kommer att generera rubriker som man inte vill läsa om. Barnskötsel av äldre eller sådär. Det är jag mer orolig för än rent vinstutveckling på verksamheten. För där har du liksom kontrakt och...
Vad tror du det blir för direktavkastning på om de delar ut där?
Kan inte, den blir ju låg för eftersom de bara delar ut en tredjedel av vinsten. Så att alltså, av free cash flow yield blir det ju låg som du får ut i pengar. Men jag har inget emot om de gör jättestor återköp när aktien är så lågt värderad som den är.
Ja, men det är väl bra. Nu har vi pratat åldringsvård och fastigheter och redovisning i E28.
Och skrämt upp revisorerna har jag försökt att göra också. Det tycker jag är lite en favoritsyssla jag har.
Får vi se om någon har orkat lyssna ända hit.
Det har nog alla gjort.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.
Hold up.
Tack för allt.
Tack, tack.
Och vi ska även säga att man ska lyssna på DIs andra poddar. Och så ska man, det ska vi komma ihåg. Och så ska vi då tacka för att ni lyssnade på Analyspodden. Och så ska vi önska alla trevlig helg, ja, tycker jag.
Trevlig helg. Hej då.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Fällman.